بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشترة قيام كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو الإمام الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وفي började, eller vi fortsätter att tala om El-Khasais, profetens unika egenskaper alaihi salatu wassalam. Och ni minns säkert detta. Vi har talat om det nu i kanske 3 lektioner. El-Khasais, de saker som är unika för profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, eller för profeterna, eller för denna umma. Och vi sa att författaren i dessa kapitel diskuterar vissa khasais som ulema har nämnt och vissa går att ifrågasätta. Och men han tar upp dem ändå och ibland så bryter han ner varför den inte är så, det baserat på en svag hadith och så vidare. Och vi fortsätter att läsa härifrån och vi gärna förkortar också lite, tar bort lite saker som är daif, svaga och så vidare. För det är ganska långt. Författaren säger här Kitab al-Tahara, kapitlet om renlighet. Och han har gjort det som fiqh-böcken. Han började med iman, sen tahara, sen salah, sen zakat, sen siyam, sen hajj och sen mat och så vidare. Så vi kommer läsa lite från dessa kapitel idag bi idhnillahi ta'ala. Så gällande al-wudu, renlighet, så nämnde författaren att profeten a.s. blev beordrad att förnya sin wudu inför varje bön. Att det här var i början, så blev han beordrad att förnya sin wudu i början, eller han blev beordrad att göra wudu inför varje bön. Men när detta blev jobbigt för honom, så blev han istället beordrad att använda miswak, yani att det räckte med att han hade wudu, men han skulle då borsta sina tänder. Och detta baseras på en hadith som är svag. Och Allahu alam, det som är korrekt i den här frågan är att profeten a.s. blev beordrad med miswak, men som en rekommendation och inte en sak som är wajib. Då profeten a.s. sa, som Ibn Kathir här nämner, jag blev beordrad med miswak hatta dhanantu annahu sayanzilu alayya min al-Qur'an aw wahy. Jag blev beordrad med miswak tills jag trodde att det skulle komma ner uppenbarelse eller Qur'an som säger borsta tänderna. Men så mycket blev han beordrad med miswak. Och också vissa hadither som han nämner här, som även Sheikh Albani håller att vara sahih, han sa jag blev beordrad med miswak tills jag var rädd att tappa tänderna. Hatta khashitun abruda, yani yaskuta minni al-asnan. Yani så mycket blev han beordrad med miswak alayhi salatu wassalam. Och då är en fråga här, är det wajib för honom eller är det sunna för honom? Och slutsatsen som Ibn Kathir nämner här är att det är sunna. Och han använder här hadithen där Rasulullah alayhi salatu wassalam sa umirtu bis-siwak hatta khashitu en yuktaba alayya. Umirtu bis-siwak hatta khashitu en yuktaba alayya. Jag blev beordrad med miswak tills jag fruktade att det skulle bli obligatoriskt för mig. Yani lam yuktaba alayya, walakin khashitu en yuktaba alayya. Yani det var nära och jag misstänkte att den skulle bli obligatorisk. Men det betyder att den blev inte obligatoriskt. Men därför är det en rekommendation. Och man finner att profeten a.s. rekommenderade siwak när man gör wudu, när man ska be. Han själv använde siwak det första han gjorde när han vaknade, när han kom in i huset. Det är rekommenderat när man läser Koranen. Det är rekommenderat när andedräkten ändras och så vidare. Så att miswak är något som mashallah är väldigt uppmuntrat i al-islam. En annan fråga relaterad till al-wudu från al-khasais är att profeten alayhi salatu wassalam inte tappade sin wudu av att sova. Han tappade inte sin wudu av att sova. Och därför har det berättats i hadith ibn Abbas i Bukhari Muslim att profeten alaihissalam sov tills det kom ett ljud från honom. Och sedan kom man, eller man kallade då till bönen, eller berättade att bönen skulle gå in. Och då så gick profeten alaihissalam och bad utan att göra wudu. Han sov djupt, för det kom som ett ljud från honom. Och gick och bad utan att göra wudu. Och så säger Ibn Kathir att orsaken till detta är vad som berättas från Aisha radiyallahu anha. Där hon sa att hon frågade Rasulullah alayhi salatu wassalam och sa till honom, du sover innan du gör witr. Yani, kanske kommer försova det. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam, ya Aisha, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Aisha, mina ögon sover men mitt hjärta sover inte. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Så här är en fråga. Att profeten alaihissalam tappade inte sin wudu av att sova. Men vi, om vi sover, måste göra wudu. Och då säger här ulema, djup sömn bryter wudu. En nom el amir yanqud el wudu. Djup sömn bryter wudu. Lätt sömn, där man inte somnar djupt, bryter inte wudu. Taib. För att Anas radiyallahu anhu sa att på profetens tid alaihissalam så brukade vi sitta och vänta på Isha. Tills våra huvuden, yani, föll ner. Yani, vi slumrade till. Och sedan gjorde man iqama och vi bad utan att göra wudu. Okej? Okay? Så de slumrade till. Och då säger här ulema, detta bevisar att lätt sömn, där man hör vad som händer i ens omgivning, inte bryter wudu. Medans djup sömn bryter wudu. Okej, okay? Då måste man göra om sin wudu. Men här har vi att profeten alaihissalam är ett undantag. Innan hans wudu bryts inte av att sova. Ja. En annan fråga som han också tar upp här. Det är en fråga som går tillbaka till madhhab Shafi'i. För Ibn Kathir, hans madhhab, en i lagskola som han följer, är lagskolan av Imam Shafi'i. Okay. Men självklart han är mushtahid och följer inte blint och så vidare. Men i grunden är han Shafi'i. Så han tar upp här frågan om att röra en kvinna bryter wudu. Och då så nämner han här, yani, bröts profetens wudu alaihissalam av att röra en kvinna eller inte. Okej. Okay. Och han nämner här hadith Aisha radiyallahu anha att profeten alaihissalam gjorde salat i moskén. Och Aisha sträckte ut handen och rörde hans ben när han gjorde sujud. Och hon hörde honom säga, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik, wa la yasak khud med ditt välbehag från din ilska, wa bi mu'afatika min uqubatika, och från att du skona mig, eller från din afia att du skona mig från ditt straff. وَبِكَ مِنْكَ لَأُحْسِ ثَنَاعًا عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا عَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. Till slutet på denna dua. Yani hon rörde hans ben eller fot i bönen. Och om det skulle bryta bönen så skulle hans bön brytas. Och också som du har nämnts i flera hadither att profeten alaihissalam brukade pussa sina fruar och sen gå ut för att be. Och då så säger då Ibn Kathir här, yani, som att de då påstår att det här är någonting unikt för profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Men opponenterna, de andra madahib, håller inte med i denna fråga. Utan de säger att detta är någonting generellt. Och vi säger inte att det är specifikt för honom om det inte finns ett bevis. Så al-khulasa, slutsatsen i den här frågan, är att det här inte är någonting unikt för profeten alayhi salatu wassalam. Utan det är någonting som gäller för alla. Och det är att wudu inte bryts av att röra en kvinna. Wudu bryts inte av att röra en kvinna. Okej. Okay. Och det här finns i Imam Shafi'is madhab. Att wudu bryts av att röra kvinnor. Men de andra ulema nämner att det inte bryter wudu. Vilket är den starkare åsikten. Och beviset är här. Att profeten alaihissalam då sa, eller han pussade sina fruar och gjorde inte om sin wudu. Och samma sak, han rörde Aishas ben i bönen när han skulle göra sujud, och det bröt inte hans wudu. Och vi har också grunden, och det är att ingenting bryter wudu utan ett bevis. Och det finns inget konkret bevis på att wudu bryts av att röra en kvinna. Okej? Okay? Då kanske någon säger, men vadå? Är det inte skillnad på om det är mahram eller icke-mahram? Till exempel, det här var hans fruar. Om det är en främmande kvinna då? Samma sak där. Det är inte halal att röra en främmande kvinna. Du får inte skaka hand med en främmande kvinna. Men om du gör det så bryter du inte wudu. Det är två olika frågor. Om du påstår att det bryter wudu, då måste du hämta ett bevis. Och något sådant bevis finns inte här. Tayyib. Författaren säger sig en mas'ala, fråga. Hal kana yahtalim ala wajhain? Brukade profeten, eller kunde profeten alaihi salam få våtdrömmar? Vet ni vad ihtilam är? Det är att du drömmer det som kallas för en erotisk eller sexuell dröm, och du får en utlösning. De lärda har frågat, är det här ens möjligt att profeten alaihi salam får det eller inte? Och han nämner här två aspekter. Och Imam an-Nawawi säger nej. Det är förbjudet, yani det händer inte honom. Men då nämner han hadith Aisha radiyallahu anha, att Rasulullah alayhi salatu wasalam kan yusbihu junuban min ghayri jima' wa ghayri ihtilam thumma yaghtasilu wa yasum. Att profeten alayhi salatu wasalam brukade vakna på morgonen junub, alltså i det stora urena tillståndet, utan jima' och utan ihtilam, och sedan gjorde han ghusl och fastade. Okej, och denna hadith är sahih fi Bukhari. Men Ibn Kathir säger här wal adhar, det som verkar vara tydligt är ett tafsil fil mas'ala, att vi fördjupar oss i frågan. Wa huwa an yuqal in urida bil ihtilam fayd min al badan fala mani' min hadha wa in urida bihi ma yuhassilu bihi ma yahsul min takhabbut al shaytan fa huwa ma'sum min dhalika alayhi salatu wassalam. Så säger här Ibn Kathir, om man med våta drömmar menar med att kroppen släpper ut vätskor naturligt, då är det här tillåtet och det är möjligt. Men om man menar med våta drömmar att shaitan kommer och leker med personen i drömmen, då är det här omöjligt. Yani shaitan kommer inte och leker med profeten Muhammad a.s. i drömmen. Han får inga mardrömmar och han får inga sådana här drömmar från en shaitan. Men om det är något naturligt som kroppen släpper ut, då är det möjligt. Så att han nämner på det här sättet då. Ja. Och sen så nämner han senare här Kitab al-Salah, kapitlet om bönen. Och det finns också vissa bestämmelser här kring bönen. Och han nämner lite frågor som är svaga, så vi hoppar över dem. En fråga här, och det är Qiyamul Layl, det som kallas för ett tahajjud. Och däribland al-witr. Yani vissa ulema säger att det var wajib, det var obligatoriskt för profeten a.s. att göra Qiyamul Layl. Okej? Okay? Och nam, han säger här att ett tahajjud kana wajiban alihi. Det var wajib för honom att göra tahajjud. Och de använde versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Att göra tahajjud, be nattbönen, nafilatan lak. Asa, yani det må hända att Allah kommer att sända dig till en välsignad plats. Och här nafilatan lak, det sägs här yani att det här är någonting som då var förskrivet obligatoriskt för profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och också hadith Aisha radiyallahu anha att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade stå och be på natten tills hans fötter spricker. Hatta yatafattar qadama. Och då så frågade Aisha radiallahu anha honom och sa att Allah har förlåtit dig för dina gångna och kommande synder. Och då så sa profeten a.s.w. Ja Aisha, afala akunu abden shakura. Aisha, ska jag inte vara en tacksam tjänare? Och denna hadith finns i Muslim. Och vissa ulema, som Imam Shafi'i, han nämner att Qiyam al-Layl var först obligatoriskt för profeten a.s.w. och sen upphävdes det. Det blev inte längre obligatoriskt, utan det var en rekommendation och någonting frivilligt. Wallahu alam. För att de säger att det var wajib för alla, hela umman i början av islam. Men att det senare blev frivilligt att göra ett tahajjud. Wallahu alam. Ja. Och det här nämner också Nawawi, att det är rekommenderat att göra tahajjud och inte wajib. Men profeten a.s.w. brukade aldrig lämna nattbönen. Havaran och sefaran. Vare sig han var bofast eller resande, frisk eller sjuk, så brukade han alltid be nattbönen a.s.w. Ja. Så det är en annan fråga som också är relaterad till bönen. Och det är as-salat an-nafila qa'idan. Att sitta och be sunnabön. Är det tillåtet? Får man sitta och be sunnabön fast man kan stå? Vad säger ni? Du kan stå, men du sitter och ber sunnabön. Får man göra det? Hur mycket mindre? Hälften, precis. Men, då säger Ibn Kathir, men inte för profeten a.s.w. Han får full belöning. Han ber sittandes, men han får full belöning. Vad är beviset på det? Och han säger också här, illam yakun lahu udhur. Det är också en annan sak. Om du ber sittandes med en ursäkt, då får du full belöning. Du har ont i benet, du har ont i ryggen, du är gammal, du är sjuk. Alltså, du ber sittandes, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, du får full belöning. Men du kan stå och be, till exempel tarawih. Man ber här. Någon pallar inte stå och be en halvtimme, så han sätter sig och ber. Men egentligen han kan stå. Då får han halva belöningen. Men någon äldre man, kvinna som är gammal, sjuk, sitter och ber och vill stå och be, men de kan inte. De får full belöning. Förstår ni skillnaden? Men profeten a.s.w. trots att han kunde stå och be, om han satt och bad, så fick han full belöning. Och de använder här en hadith som finns i Sahih Muslim från Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, där han sa att hudithu, det berättades för mig att Rasulullah a.s.w. sa salatu rajuli qa'idan nisfu salah, att en man ber sittandes ger honom hälften av belöningen. Och då kom jag till honom och jag fann honom be sittandes. Och jag la min hand på hans huvud. Och han sa, vad är det med dig, Abdallah bin Amr? Och då så sa jag, du berättade, ja Rasulullah, det som du sa, att en person får hälften av belöningen. Och då så sa han, och du ber sittandes. Vill du inte ha full belöning? Och då så säger profeten a.s.w. Ajal, walakin lastu ka ahadin minkum. Det stämmer, men jag är inte som er. Och denna hadith finns i Muslim. Okej? Så Abdullah bin Amr tänker, ja Rasulullah, du säger att den som ber sittandes får halva belöningen. Varför ber du sittandes? Ja, ni vill inte ha full belöning. Då säger han, det är sant. Men jag är inte som er. Ja, jag får full belöning. Ni får inte denna fulla belöning för halva belöningen. Men sen också, när profeten a.s.w. ber på natten, han ber inte som oss. Många av dem säger, de ber tarawih, en juz, de säger, åh, katastrof, det är långt, en timme vi står och bad. Vi har ont i benen. Har ni hört det här? Ont i benen, en timme. Profeten a.s.w. han ber till hans fötter spricker. Det tar fattar qadama. En av sahaba stod och bad med honom på natten. Det var Abdullah bin Mas'ud. Han ber Allahu akbar. Han börjar läsa Al-Baqarah, profeten alayhi salam. Så Abdullah ibn Mas'ud, han säger inshallah han gör sujud, eller han gör ruku halva sura. Han fortsätter. Så han tänker han gör sujud, ruku när Baqarah är färdig. Och när profeten, det är första rakan. Och sen efter Al-Baqarah han börjar surat Al-Nisa. Då han tänker efter surat Al-Nisa han gör ruku. Och sen efter surat Al-Nisa han läser surat Ala Imran. Subhanallah. Och profeten alaihissalam han läste lugnt, sakta och rätt till Al-Qur'an tartila. Och han brukade stanna vid varje ayah. Al-ayat rahma, han bad om rahma. Ayat al-adab, han sökte skydd från Allahs straff. Och det är en raka'a. Och sen sa han gjorde rukua sen nästan lika länge som han stod. Och sen gick upp. Och sen sujud nästan lika länge som rukua. Subhanallah. Och det är en raka'a. Subhanallah. Så att vi jämför oss med profeten alayhi salatu wasalam, det finns inte. I hans salat, det var något helt annat. Mashallah, alayhi salatu wasalam. Och det är också en fajda. Imam Muslim, när han nämner denna hadith, att den som ber sittandes får hälften av belöningen. Han säger, bab jawaz an-nafila qa'iman wa qa'idan. Wa fi'lu ba'd ar-raka' qa'iman wa ba'duha qa'idan. Och den här bestämmelsen, det kan vara bra att känna till. Till exempel vi sa nu Ramadan. Det är kanske då man ber sunna bön längst. Då är det tillåtet att be ståendes, att be sittandes. Men det är sunna bön. Det är också tillåtet att blanda. Gärna du börjar be ståendes. Och sen efter fem raka du känner dig trött, du sitter och ber. Och sen när imamen nästan ska göra rukå, du ställer dig upp. Och så gör du rukå och så vidare. Hänger ni med? Eller när imamen går upp till andra rakan, du sitter kvar och ber sittandes. 2-3 minuter, sen du ställer dig upp. Och så vidare. Så att man kan blanda på det här sättet. Men det är självklart bättre att stå och be. Men att man kan då välja att be frivillig bön, ståendes eller sittandes. Tayyib, mas'ala, nästa fråga. Wa kana yajibu 'ala al-musalli idha da'ahu Rasulullah alayhi salatu wassalam an yujibahu. Det var också obligatoriskt för den som stod och bad och blev kallad av profeten alaihissalam att besvara honom. Som det berättas i hadith Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari. Nah, vad hände? Abu Sa'id stod och bad i moskén och profeten alaihissalam ropade på honom, kom. Så han fortsatte be. Tänker jag i bönen. Jag kan inte avbryta bönen och gå, så han fortsätter be. Och efter bönen så kommer han. Och då så säger profeten alaihissalam, Malek, vad är det med dig? Varför kom du inte? Och han sa, jag stod och bad. Och då så säger profeten alaihissalam, har inte Allah sagt, ja ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhikum. Troende besvara Allah och sänder budet när de kallar er till det som ger er liv. Istajibu lillahi wa lirrasul. Idha da'akum. När ni kallas ni av profeten alaihissalam måste ni besvara. Även om ni är i bönen. Och besvara kan här betyda två saker. Ett, att avbryta bönen och gå till honom. Eller två, att börja prata med honom i bönen. Att säga na'am ya Rasulullah, vad vill du? Tayyib, och här nämner Imam Ahmed att det är tillåtet. Bara beträffande profeten alaihissalam. Att prata med honom i bönen. För att Allah har sagt att du måste göra det. Och sen i alla fall när han kom till profeten alaihissalam så sa han, ska jag inte lära dig den mäktigaste suran i Koranen? Afala u'allimuka a'zamu suratin fi kitabillah. Och då så sa Abu Sa'id, na'am, lär mig vilken sura det är. Då ställer jag en fråga, vilken sura var det? Al-Fatiha? Akid? Na'am. Surat al-Fatiha. A'zamu sura fi kitabillah. Na'am. Så det är också en chassisa, att det är unikt att du är obligerad att besvara profeten alaihissalam om han kallar dig i bönen. Men då så nämner han här vissa av salaf som al-Auza'i och al-Makhul. De sa det är också obligatoriskt att besvara mamman. Om du ber frivillig bön och din mamma ropar på dig, då måste du avbryta bönen och gå till din mamma. Och de baserar det på hadith Jurayj. Har ni hört den? Hadith Jurayj. Pojken och trollkaren. Eller nej. Pojken, den här som bebisen som pratade och så vidare. Ja. Så i alla fall där, vad hände i Hadith Juraj? Han stod och bad i sitt tempel eller sin moské. Och hans mamma ropade på honom. Och han står och säger, Salah eller mamma? Salah eller mamma? Och han fortsätter be. Och då gjorde hans mamma dua mot honom. Hon blev arg. Och hon sa, gjorde dua att han inte ska dö innan han får se de smutsiga kvinnornas ansikten. Ja, han ska inte dö tills han får se de smutsiga kvinnornas ansikten. Och sen som han har lagt i slutet på hadithen, han fick se deras ansikten. Hans mammas dua blev besvarad. Så, men han säger här, wal jumhur, majoriteten av ulema säger nej. Han ska inte avbryta sin bön för mamma. Okay? Men obligatorisk bön, sen frivillig bön, det finns lite olika åsikter där. Och självklart om ens mamma behöver hjälp. Hon behöver hjälp, hon säger det är någonting akut och du planerar att stå och be en timme frivillig bön. Självklart, din mamma är viktigare än frivillig bön om det är någonting viktigt, yani. طيب. Nästa fråga, mas'ala. Wa kana la yusalli 'ala man mata wa 'alayhi ad-dayn illa la wafa'a lahu. Och han brukade inte heller be alaihi salatu wassalam över den som dött och var skuldsatt och inte hade någon garanti för sin skuld. Som det berättas i Sahih Bukhari från Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu. Och sen finns det lite olika åsikter om det var haram eller om det var makruh. Och sedan så blev denna bestämmelse upphävd. Thumma nusikha dalik. Då profeten alaihissalam sa: "Man taraka malan faliwarathatihi wa man taraka daynan aw dhaya'an fa ilayya." Yani profeten alaihissalam han sa den som lämnar pengar ska pengarna gå till hans arvtagare. Och den som lämnar en skuld eller barn eller något som ingen kan ta hand om, då är det mitt ansvar. Och den här hadithen i Bukhari. فقيل كان يقضيه عنه وجوبا وقيل تكرما. Och det sägs då att han blev skyldig att betala folks skulder som obligatoriskt. Eller vissa ulema säger att för att då underlätta och ära personen. I början av islam så brukade profeten alaihissalam inte be för de som dog och var skuldsatta. Han frågade om personen hade en skuld. Och de sa ja, han ska gå och be för honom. Men jag kommer inte be för honom. Tills den här andra hadithen kommer. Och då han själv tog på sig att betala människornas skulder. Han tog själv på sig att avlasta och befria människorna från dessa skulder, alaihi salatu wassalam. Och den här hadithen bevisar också faran av att skuldsätta sig. Faran av att skuldsätta sig. Profeten alaihi salatu wassalam han sa: "La takhifu anfusakum ba'da amniha." Yani sätt er inte själva i skräck efter att ni är trygga. Trygg det är vem? Den som är skuldfri. Skräck, rädsla, den som får skulden. Och profeten alaihi salatu wassalam kan ista'idu min al-maghram. Han brukade söka skydd från synder, från skulder. Att vara skuldsatt. Och då sa sahaba, ja Rasulullah, hur ofta söker du till skydd från skulder? Och då så sa han, ja, för personen som lånar kommer att börja lova och sen svika och kommer att börja tala och sen ljuga. Den som lånar mycket pengar kommer att ge luften. Du får pengarna i slutet på månaden och så betalar han inte. Och så lånar han från en till person. Du får pengarna i slutet på månaden. Och sen när de frågar honom börjar han att ljuga. Varför har du inte betalat? Då kommer el-kedib. Så det bästa är att man är skuldfri. Man har inga skulder. Men det är tillåtet om det finns ett behov. Men inte som i dessa länder där man lånar alltid bara lån. Villan är lån, bilen är lån, resan är lån. Allt köper du på lån. Och du är skuldsatt, mashallah, 50-60 år. hela livet. Du kanske inte ens betalar tills du dör innan du betalar. Subhanallah. Det är fel. Du ska inte leva på det här sättet. Utan man försöker att jobba, tjäna pengar och betala. Låna om det finns ett behov. Taib. Och då talar vi halallån. Inte räntelån eller någonting sånt. Utan halallån. Subhanallah. Så i alla fall en person ska försöka vara skuldfri. För problemet om en person dör med skulder. Och inte, det finns ingen garanti för skulden. Ingen som betalar skulden. Vad händer med personen på domedagen? När den andra kommer och säger jag vill ha mina pengar. På domedagen. Vad händer då? Precis, han får börja betala med hasanat istället. För varje människa kommer att återuppstå. Hufaten, uraten, buhmen. Yani, nakna, utan skor. Som Allah skapade dem första gången. Buhmen. Då sa sahaba, sa, med buhmi Rasulullah. Han sa, den som inte har någonting alls. Utan på domedagen, det enda du har med dig är al-hasanat. Och sayyiat. Du har inte med dig pengar som du kan ge tillbaka. Utan en person kommer då på domedagen att få betala med sina hasanat. Taib. Kitab al-Siyam. Kapitlet om fastan. Och han lämnar här att det var tillåtet för profeten a.s.w. att göra al-wisal. Det är en form av fasta. Al-wisal betyder oavbruten fasta. Att du fastar en hel dag och sen när du ska bryta fastan bryter du inte fastan. Och du fortsätter att fasta en hel dag till. Eller två dagar i sträck. Och då så säger här Ibn Kathir att det här var någonting som var då speciellt för profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Sahaba ville också göra. De ville ta efter honom. Men han förbjöd dem. Och då så sa de till honom فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلْ. Men du gör det. Men vi vill göra som dig. Du är vår förebild. Och då så sa han لَسْتُكَ أَحَدِكُمْ inni och abitu inda rabbi yut'imuni och yusqini. Han sa, jag är inte som någon av er. Min herre matar mig och ger mig dryck. Och den här hadith finns i Bukhari och Muslim. Yani, det här är någonting som är unikt för honom och inte någon annan, och inte tillåtet för någon annan. Yani, profeten a.s. kunde fasta i två dygn. Varför? För han är inte som oss. Han är en människa, men han är unik. Och han sa här, Allah ger mig mat och dryck. Och så nämner Ibn Kathir att det finns ikhtilaf. Är det fysisk mat eller är det metaforisk mat? Yani, vad menas med att Allah ger mig mat och dryck? Är det riktig mat och dryck som han får i magen utan att äta? Eller är det metaforisk, yani, näring som han får? Vad tror ni? Allah a'lam. Det är inte fysisk mat. Laysa ta'amun hissiyun. Limada? För om han skulle få riktig mat, då skulle han inte vara fastande. Eller hur? Om du får riktig mat, du är inte fastande. Det är inte wisal. Så vad som menas med att Allah ger honom näring och styrka med hans iman. Som ersätter behovet av mat. Och det här är då någonting som är unikt för honom, alayhi salatu wassalam. Taib, en annan fråga som också är relaterad till fastan. Han säger här att profeten a.s. brukade pussa när han var fastandes. En pussa sina fruar. Och det sägs att det här är unikt för honom a.s. och det är ogillat för andra. Eller vissa ulema säger det är haram. Eller vissa säger att det beror på om man är ung eller gammal och så vidare. Vissa säger att det till och med bryter fastan. Och vissa säger att det är rekommenderat. Det finns massa olika åsikter. Och Allan, det är korrekt i den här frågan. Profeten a.s. brukade pussa och brukade smeka sina fruar när han fastade. Och när han frågade så sa han inni amlakakum li'irbihi aw kama qal. Jag är den av er som mest kan kontrollera sina känslor. Så al-mas'ala, frågan går tillbaka till om personen kan kontrollera sig eller inte. Och det går inte tillbaka till ålder, ung eller gammal, utan det går tillbaka till Yani om personen kan eller inte kan kontrollera sig. Men det vanligaste är att unga har lättare att inte kunna kontrollera sig. Han börjar pussa och smeka och sen leder det till att han bryter fastan med samlag. Medan en äldre person kanske har mer en styrka att stå emot. Än han kan behärska sig. Men man kan inte säga så heller. För en äldre person kan också ha jättemycket shahwa. Och en yngre person kan ha mindre shahwa. Så att det går tillbaka till om man kan eller inte kan kontrollera sig. Så att det här är ingen khasisa. Det är inte något som är unikt för profeten alayhi wa sallam. Utan det gäller för alla. En annan fråga. Det sägs att när profeten alayhi wa sallam började fasta, frivillig fasta, så fick han inte bryta den. Och ni vet, frivillig fasta, tatawur, är i grunden alltid tillåten att bryta. Som det har nämnts i hadithen, att den som fastar frivillig fasta, han är amir nefsihi. Han bestämmer över sig själv om han vill bryta fastan eller inte. Okej? Men det sägs att profeten al-Islam inte fick bryta sin fasta. Men då säger här Ibn Kathir att det här är da'if. Det här stämmer inte. Och det motbevisas av hadithen där Aisha radiyallahu anha berättar att Rasulullah alayhi sallam kommer in hem och han säger, har ni någonting att äta? När han fastar och säger, finns det någonting att äta? Och då säger Aisha, vi har hajs. Yani en form av daddelmos. Och då så säger han, visa den för mig. Och sen så sa han, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ مِنْهُ. Han sa, jag började dagen fastandes och sen åt han, innan han bröt fastan. Och den här hadith är sahih, och den är klart och tydligt bevis på att det är tillåtet för honom att bryta sin frivilliga fasta. Kitab al-Hajj. Kapitlet om al-Hajj. Han nämner Ibn Kathir att vissa shafi'iyya, de säger att det var wajib för profeten a.s. om han såg någonting som han tycker om. Att säga labayka innal isha ishul akhira. Labayk betyder ja Allah, jag är här, jag lyder dig, jag underkastar mig dig. La isha innal isha ishul akhira. Yani det riktiga livet är nästa liv. Yani när han såg någonting fint, som idag du ser en fin bil, ser ett jättefint hus. Yani, kan säga den här duan. Labbaik, Allahumma la isha illa isha al-akhira. Ja Allah, det finns inget riktigt liv. Yani som är värt någonting förutom nästa liv. Yani allt det här är bara fan. Det kommer bara försvinna. Och det som finns kvar är det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och de berättar här då som bevis på detta vad som nämns i Bukhari. Att de var med profeten alayhi sallallahu alayhi wa sallam i Khandaq. Den dagen då man grävde vallgraven. Och de brukade då se profeten alayhi wa sallam säga la isha illa ishul akhira. När profeten alayhi wa sallam såg sahaba gräva så sa han la isha illa ishul akhira. Faghfir lil ansar wal muhajirin. Och förlåt, yani al ansar och al muhajirin. Och det berättas också att profeten alaihissalam brukade i hajj säga labbaik allahumma labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tills han en dag såg någonting fint hos sahaba och då sa han till labbaik innal isha ishul akhira. Och det här var yawmul arafa. Men då så säger Ibn Kathir att det framgår inte från dessa två hadither att det här skulle vara någonting som är wajib. Att varenda gång han säger någonting fint måste han plikt av Allah säga den här duan. Utan det är någonting som är rekommenderat. Wallahu a'lam. En annan sak som han nämner här som är unikt för profeten Muhammad a.s. och det är att Allah tillät för honom Mekka. Yani det faller in här under hajj när du talar om Mekka, att strida i Mekka. Okej. Okay. En del av en dag, och det var Yawm al-Fath då man erövrade Mekka. Och ni vet ju, vi gick igenom det här förut, att profeten Alaihissalam, han sa att det blev halal för mig idag och det kommer aldrig fram till domedagen efter idag att bli halal för någon. Yani den är amin. Mekka är en förbjuden och helig stad. Okej? Och det här stämmer. Det här är chasisa som är färdigt. Yani den är autentisk. Att Mekka är haram fram till domedagen. Ingen får lyfta vapen och börja kriga i Mekka. Och den här hadithen är jätteviktig. Den bevisar balal och fasad al-khawarij. De här rebelliska människorna som nyligen, det var något år sedan, de sprängde bomber i Mekka. Såg ni det? Al-khawarij, de här terroristerna, började spränga bomber i Mekka. Började skjuta med kulspruta mot polisen. Och de säger jihad, nahnu mujahidin. Jihad i Mekka? Jihad mot muslimer? Spränga bomber i Mekka? Vad är det här för någonting? Det är helt galenskap. Och det går helt emot den här hadithen. Subhanallah. Så Mekka är en förbjuden och en helig stad. Nästa kapitel, Kitab al-At'ima. Kapitlet om mat. Och Ibn Kathir tar upp en fråga här. Att äta lök och vitlök. Eller basal och thum. Var det någonting som profeten gjorde alaihi salatu wasalam? Hal kan ya'kul thum wal basal? Brukade han äta lök och vitlök? Var det halal för honom? Det är det som är frågan. Ha? Ay, idha kana matbukh, wallahu a'lam. Na'am. Han berättar här hadithen att man hämtade mat till profeten alaihi salatu wasalam som luktade. Wajada fiha rihan. Det luktade starkt. Och då så sa han ät. Han sa till sahaba ät. Och när de såg att han inte åt så undrade de varför. Och då så sa han kul. Ni får äta. Fa inni unaji man la tunaji. För jag åkallar någon, eller jag pratar med någon som ni inte pratar med. Yani Jibril och så vidare. För mig det är någonting annat. Jag är inte som er. Ja. Och så säger Ibn Kathir was sahih, det korrekta. Alladhi alayhi al-jada anna dhalika laysa haraman alayhi bal kana aklu dhalika makruhan fi haqqihi. Den korrekta åsikten att det inte var haram att äta lök och vitlök för honom, utan det var någonting ogillat. Det var någonting ogillat. Och beviset på det är hadithen i Sahih Muslim från Abu Ayyub. Då han gjorde mat till profeten alaihissalam som innehöll vitlök. Kana fihi thawm. Och då så tackade profeten alaihissalam nej till maten. Wa lam ya'kul minhu. Och då så sa Abu Ayyub. Aharamun hu. Är det haram att äta den här maten? Då så sa han. La walakin akrahuhu. Det är inte haram, men jag ogillar denna mat. Och då så sa Abu Ayyub, inni akrah ma karet. Jag ogillar vad du ogillar. Jag kommer inte heller äta den här maten till. Och då så sa han, wa qala sheikh Abu Amr, wa hada yubtilu wajh at-tahrim, wallahu a'lam. Och denna hadith bevisar då att det inte är haram. Det är makroh, det är ogillat att äta det. Men det är i alla fall tillåtet för oss att äta lök och vitlök. Det är halal. Men om man äter den rå så får man inte komma till moskén. Man får inte komma till moskén tills doften har försvunnit. Och om man äter den tillagad så är det okej. Okay, för då försvinner det mesta från doften. Ja. Taib, mas'ala. Nästa fråga. Och mithlu dhalika ad-dabb. En annan fråga. Ödla. Vet du vad det är? Har du sett den här ödlan? Den är typ så här stor. Som en hund nästan. Bor i öknen. Taib. Den åt inte heller profeten alaihi salatu wassalam. Men han gjorde den inte heller förbjuden. Enligt för människor. Wa innama amsaka an aklihi taqadduran. Han lät bli att äta för han äcklades av det. Och han sa till Khalid, eller Khalid ibn Walid sa till honom, ja Rasulullah, aharam. Khalid ibn Walid ville bjuda profeten alaihissalam på den här ödlan. Och profeten lät bli. Och då så sa Khalid, eden haram. Och då så sa profeten alaihissalam, la, walakinnahu lam yakun bi ardi qawmi, fa ajiduni u'afi. Nej, men man åt inte detta i den stad eller plats jag kommer ifrån. Så jag typ äcklas av den. Jag vill inte äta den. Och så säger Ibn Kathir, och hakada yukrah li kulli man kariha akli shay'in an ya'kulahu. En fa'ida. Och på samma sätt är det också ogillat för alla att äta någonting de ogillar. Okej? Att äta någonting som de ogillar. Baserat på hadithen, inna min al-farab at-talaf. Yani hadithen att vissa saker som folk ogillar kan förstöra folk. وقد كره الاطباء ذلك لما يؤدي اليه او لما يؤدي اليه من سوء المزاج والله اعلم. Det är också något som läkare yani avråder från. Vad är fayda? Medicin, att man ska inte äta någonting som man äcklas av. Man ska inte tvinga i sig mat. För att det kanske inte gör dig sjuk, men det får dig nästan att bli sjuk. Och det är ett fel som vissa gör, att de tvingar i sig mat. De kommer hem till någon och de bjuder på mat från en annan kultur som de inte äter. De lägger fram ett fårhuvud, buff. Han har aldrig ätit i sitt liv. Äckligt, men han börjar äta. Och sen han går hem och spyr och han mår dåligt. Men det är fel. Om du lägger fram fårhuvudet, jazakallah khair, du äter sallad, ris, alhamdulillah. Men det är också en fayda. Om du inte tycker om någonting, profeten alaihissalam kan la yu'abu ta'aman. Han brukade aldrig klaga på mat. Om han ogillade den, så lät han den vara. Om han tyckte om den, åt han den. Wa in karihahu tarakahu. Lakin lam yu'ibhu. Han lämnade maten, men han klagade inte på maten. Yani det här fårhuvudet, han sa inte vad äckligt. Eller ödla, usch vad äckligt. Han bara lät bli. Du får äta, jag äter. Hänger ni med? Men när Khalid sen frågade, varför äter du inte? Är det haram? Då så sa han att vi äter inte det där jag kommer ifrån. Och det är också en fayda att alla kulturer, länder, de har olika matkulturer. I vissa platser, man äter det som finns. Ökenödla finns i Mekka, men kanske inte i Medina. Hänger ni med? Så att man äter olika saker. Vissa svenskar, när de hör att man äter kamel, de tänker, usch vad äckligt, kamel. Men när folk, beduinerna, de äter kamel. Hänger ni med? Och de kanske tycker att det är äckligt att äta rådjur eller ren eller någonting som man äter i Sverige. För det finns inte där de bor. Hänger ni med? Så att folk äter olika saker. Men, alhamdulillah, man ska inte tvinga sig i någonting som man inte tycker om. För det kan göra människan som sjuk eller att man mår dåligt. En annan fråga som också är relaterad till mat är det som berättas i Bukhari från Abu Juhayfa radiyallahu anhu, att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, inni aw ma ana amma ana fala akulu muttaki'an. Vad beträffar mig så äter jag inte lutandes. Och vissa ulema säger att det här var haram för honom, och Nawawi säger att det här var makruh för honom och inte haram. Och då så säger Ibn Kathir, fa'ala hadha la yabqa min bab al-khasa'is. För det är också makro för alla andra människor. Vad menas med ittika, att sitta och äta lutandes? Vissa ulema säger det betyder att ligga på sidan och äta. Har ni sett ibland så här rika människor, någon så här gammal romare eller någon, han ligger på en säng och äter. Det där faller in under hadithen och det är en form av kibbel. Och det är inte heller bra för hälsan. Okej? Vissa andra ulema som al-Khattabi, de säger det betyder att äta sittandes för bekvämt. Jenny som en person som verkligen sätter sig för att sitta och äta hur länge som helst. Jenny, jag ska sitta och äta nu en halvtimme. Profeten alaihissalam, han åt inte så. Han satte sig ner, han åt lite och han gick. Jenny, ödmjukhet. Hänger ni med? Så att det finns de här förklaringarna, men i slutändan, det är inte någonting haram, utan det är någonting makro, någonting makro, som då profeten alaihissalam lät bli. Ja. Mas'ala, en annan fråga. وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذله له صيانة لمحجة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالله سبحانه وتعالى سير النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Profeten عليه الصلاة والسلام står närmare de troende än de själva. Och också han säger, detta liknar versen, detta liknar hadithen i Bukhari Muslim, där profeten alaihissalam säger att ingen av er är en sant troende tills han älskar mig mer än sig själv, sina barn, sina föräldrar och resten av människor. Yani att om profeten alaihissalam frågar någon, så måste de ge honom för att skydda hans liv, för att profeten alaihissalam är viktigare än oss själva. Hänger ni med? Om det står mellan ditt liv och hans liv är viktigare än ditt liv. För att också hadithen här, att ingen av er är en sant troende tills han älskar mig mer än sig själv, sina barn, sina föräldrar och resten av människor. Yani en nabi är viktigare. Och därför finner vi att sahaba radiyallahu anhum, yani de alla var beredda att offra sina liv för att skydda profetens liv alaihi salatu wassalam. نعم السيستة فروغا مسألة وكان يقبل الهدية ويثيب عليها profeten عليه الصلاة والسلام brukade acceptera gåvor och han brukade ge en gälda, som det har berättats i Sahih, yani Sahih Bukhari, och Aisha radiyallahu anha brukade då anse att det här är för att vinna folks hjärtan, yani de som man ger eller får någonting ifrån. Genom vad händer här? Profeten alaihissalam kana la yaruddu al-hadiyya. Kama ja fi al-hadith. Kana la yaruddu al-hadiyya. Han brukade aldrig tacka nej till en gåva. Walakin, när han fick en gåva, så brukade han alltid ge tillbaka någonting. Som han sa alaihissalam, men ahsana ilaykum fakafi'u. Om någon av er, om någon gör er någonting gott, så ge tillbaka. Om ni inte kan, så säg åtminstone jazakallahu khairan. Och den som gör det, han har gett tillbaka. Hänger med? Så profeten alaihissalam brukade aldrig tacka nej till gåvor, men han gav alltid någonting tillbaka. Och kan du inte, då säger du jazakallahu khairan. Och det är en väldigt fin egenskap som muslimerna ska göra. Många av oss, vi tycker om att få, men vi vill inte ge. Men an wa hat. Yani, du får inte, men ge mig. Många tyvärr är med så. Men som han har en fin sak i islam, det är att man ger tillbaka något. Och det här kommer vi ihåg när vi bodde i Saudiarabien. Alltid de kommer, grannarna ger till exempel ett fat med mat. Det är aib. Det är fel att du ger tillbaka fatet tomt. Hänger ni med? Barnen kommer ner med ett fat med frukt. Du måste lägga någonting på fatet och ge tillbaka. Du kan inte bara ta emot och sen du ger tillbaka ett tomt fat. Utan du måste ge någonting tillbaka. Det behöver inte vara frukt, det kan vara någonting annat. Men att man i alla fall ger någonting tillbaka. Och det är också fint att det ökar kärleken till muslimerna sinsemellan. Tahadaw tahabaw. Profeten alaihissalam han sa, skänk varandra gåvor, det kommer att öka er i kärlek. Ja. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah och tala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.